Du lyssnar på Äventyrarna rollspelspodd som spelar Skräcken på Teleborg.
Erik, du vaknar upp och märker att du ligger i din säng. Det är solen som lyser in genom de grå molnen in i ansiktet på dig i det gästrum du ligger på Teleborgs slott. Du vaknar till med ett ryck och ser dig omkring i rummet.
Min första tanke är att jag hoppas att jag har haft en mardröm. Ser jag någon jag känner igen där?
Nej, rummet är tomt.
Jag känner efter på mina armar och mina ben och mitt ansikte. Jag känner om det gör ont någonstans. Jag känner med mina andra händer för att se om min kropp är verklig. Och om allting känns som det bör så ska jag vilja gå fram till en spegel.
Det känns obehagligt kanske. Det här minnet från den här odöda varelsen ligger nära in på din näthinna. Du ställer dig upp och går upp. Du har dina samma kläder på dig som du hade igår kväll.
Det gör mig lite osäker. Jag hoppas fortfarande att det är en mardröm jag har haft. Jag har aldrig hoppats på en mardröm så mycket som nu. Sträcker på mig lite och försöker komma ihåg om jag gick och la mig igår.
Det knackar på dörren.
Ja.
Erik.
Du hör din bestämda fars röst.
Ja, vad är det?
Är du vaken?
Ja, far. Jag är vaken som du hör.
Du hör att han är sträng. Han öppnar dörren och in kommer han. Proppert klädd som vanligt. Jag vill veta vad det var som för sig gick igår.
Ja, det vill jag också.
Han lägger armarna i kors över bröstet och tittar på dig. Har du druckit så mycket att du har somnat nere i baren? Förstår du hur det får oss att se ut?
Jag tror att om far ser på Erik nu så ser han att all färg försvinner från Eriks ansikte. När det blir så uppenbart att nej, det var nog inte en mardröm. Om det inte var så att jag somnade på baren i och för sig. Det kan ju vara en bra sak. Jag känner efter om jag känner mig bakis.
Nej.
Nej, jag skulle väl inte skämma ut familjen på det viset. Jag har väl inte druckit mig så redlös. Det har han fått för sig bara.
Slottets tjänare var tvungna att lyfta upp dig och ta dig hit. Det ser inte bra ut.
Jag har inte druckit.
Titta på dig och ser ändå att du inte verkar må jättebra. Vad var det som hände igår då?
Det är jag inte helt säker på. Jag vet inte. Jag gick och la mig och någon gång sent där så måste jag ha tagit mig ner. Jag kanske hörde något, jag vet inte. Jag är inte så dum att jag pratar med far om att jag har försökt ragga upp tjejer igen.
Oavsett anledning så går snacket om oss nu i den här slottet. Jag tycker inte om det överhuvudtaget. Kan du se till att hålla dig i skinnet?
Ja, jag ska hålla mig i skinnet. Jag har hållit mig i skinnet hela tiden.
Han vänder sig om och börjar gå ut genom dörren. Förresten, bra skjutet igår.
Då tittar jag upp på far och ler lite. Det känns bra att höra det från far. Tack, jag är glad att du tycker det.
Synd att hon sköt två. Sen stänger han dörren. Johannes?
Ja?
Du hörde ju igår ännu ett sånt här skrik.
Mm.
Efter det så var det lite rabalder. Och du hörde hur tjänare kom upp med en person. De var oroliga. Först trodde de att någon hade dött igen. Du hörde det här genom dörren alltså. Och det visade sig att det bara var någon som hade druckit för mycket i baren.
Jag är lite skakig efter nattens händelser. Mm. Men jag tar på mig dagens kläder. Försöker få ytan att se felfri ut. Är det många personer i rörelse i slottet den tidiga timman?
Ja, när ni går ut så ser ni att många är på väg att packa ihop. De är färdiga med att vara här. Ni märker att flera av gästerna har kommit med ursäkter. Den ena efter den andra. Det är någons kära moster som håller på att avlida. Och de måste åka och hälsa på henne. Och någon har fått telegram om att det brinner i affären. Och, ja, det är väldigt mycket uppenbara dåliga ursäkter. Vissa är bättre än andra. Men många håller på att packa ihop. Och ni ser hur Fredrik Bonde börjar bli mer och mer ilsken, tills han till slut skäller ut någon och säger åt dem mer eller mindre att jag bara åk då. Vad är det för sätt?
Jag ser min chans att vara en riktig ögontjänare här och den här chansen till att få en affärsöverenskommelse kanske ligger mig ändå nära nu. Jag skjuter bort nattens obehagligheter och går fram rak i ryggen och en klar blick. När jag kom fram till Fredrik säger jag: god morgon, hertig. Vad står på schemat idag?
Han snor runt först och kanske mer beredd på att lyssna på ännu en ursäkt. Men när du faktiskt säger att du tänker stanna så försöker han samla sig lite. Bara, ja, idag, det beror på vädret.
Ja, men självfallet. Jag tänker att jag ska prata lite med min vän här. Men vi är redo så fort det är bestämt.
Ja, vi säger till.
Bra. Om ni ursäktar mig så ska jag gå och äta lite frukost.
Ja, absolut. Gör det. Du märker att det här med rutinerna och allting, att det skulle vara så uppstyrt med trevlig frukost och tal hit och dit. Det är liksom som bortblåst nu. Nu är det som en krishantering i hela slottet.
Jag tar med mig Olof och så går vi ner och käkar frukost.
Du ser att Olof är väldigt illa berörd över gårdagens händelser på natten.
När vi sätter oss ner och tagit de första tuggorna så lutar jag mig lite mot Olof för att inte... Ja, nu kanske det är ganska tomt här nere, men ändå. Jo, Olof, det är så här att med flera av gästerna ur vägen så är ju chansen större att herr Bonde ämnar göra affärer med de som är kvar.
Ja, det skulle det kanske vara. Jag ser att Olof inte alls lik sig själv. Han verkar vara fokuserad på något helt annat.
Ja, Olof, jag vet att det var konstiga saker som skedde i natt. Jag hade någon mardröm eller om det var syner, jag vet inte. Men låt oss inte stoppas av detta.
Ja, nej. Ja, nej, du har rätt. Det vore dumt att du åka nu. Han sitter ju på mycket pengar där, Fredrik. Så att det vore kanske på sin plats att knyta närmare bekantskap med Karn.
Jag vet att jag inte brukar säga det, Olof, men... Jag tror det är dags för dig att ta fram hela din repertoar och tala med hertigen. Han är nog mottaglig för all positiv uppmärksamhet han kan få. Då ska jag tala lite med hans hustru så jag får reda på om det finns något annat, någon annan ingång den vägen.
Han nickar och ler lite småslukt och tar fram en fickplunta. Och blinkar med ena ögat och sveper halva flaskan i ett svep och säger ja, då så, då ska vi se. Sen snurrar han sin mustasch mellan sina fingrar och går iväg.
Jag avslutar min frukost i lugn och ro och sedan så tänkte jag ta mig en liten promenad precis utanför slottet och röka lite pipa för att se den här showen eller farsen när alla ska lämna samtidigt. Det kan vara ganska underhållande.
Du står och tittar på medans följe efter följe ursäktar sig och tjänare springer och hämtar prylar och lastar hästar och vagnar och allt möjligt i all hast. Fredrik visar sig inte utomhus, vinkar inte av någon som kanske är kutym i det här fallet, utan folk verkar inte bry sig utan verkar mer lättade över att lämna området. Nu ser Katarina gå ut.
God morgon, Katarina.
Hon har alla sina grejer med sig också. Du ser ju henne på håll. Hon verkar också vara på väg att lämna.
Jag tycker det är lite tråkigt, så jag går fram till henne. Katarina?
Ja, oj. Hon ser härjad ut, alltså blek i ansiktet, trött om ögonen. Har verkligen inte sovit på ett tag, verkar det som. Helt klart inte haft en lätt natt.
Jag ser att du också har drabbats av dålig nattsömn.
Ja, det skulle man väl kunna säga.
Jag internt så trycker jag ju bort de här minnena, för de var ju väldigt verkliga. Så att jag har ju en intern konflikt här, men jag trycker dem långt inom mig. Och, men inte ska du väl lämna?
Jo, det ska jag. Det är någonting som är fel här och jag vet inte vad, men jag tänker inte stanna kvar för att ta reda på vad det är. Det har redan varit en som har dött och det gick rykten om att en till hade gått och avlidit igår, även om det inte var sant. Men... min säkerhet står på spel.
Jag tycker ni överdriver lite grann här. Det var väl en olycklig tjänare och sen vet jag inte om det är någonting i maten eller i luften eller om det bara är en... Ni tror väl inte på övernaturligheter och trams?
Nej, det gör jag väl inte. Men hennes blick avslöjar att hon har sina misstankar eller hon har åsikter, men hon håller dem för sig själv.
Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade ju hoppats få prova att skjuta med ditt gevär. Men det kanske blir en annan gång i så fall.
Åh, kära kusin. Det kan det bli många tillfällen för. Om du någonsin tar dig ifrån din trasiga, tråkiga affär och kommer att hälsa på mig någon gång.
Ja, det får jag nog ta och göra nu. Men ja, om det inte finns någonting jag kan säga för att få dig att stanna så önskar jag dig en god resa.
Tack.
Jag går bort från henne så det känns lite olustigt. Hon var ju ändå en av de här tryggheterna jag hade här. Hon är ju en rådig person. Så när hon beslutar sig för att lämna så... Mitt försvar jag har inombords vacklar lite grann.
Erik, du kommer ju ner och får frukost i dig också om du är hungrig.
Ja, jag är nog inte så hungrig, men det är rätt tid att äta. Men jag är nog ganska så blek och ur fokus idag. Inte så rak i ryggen som jag kanske brukar vara i vanliga fall och självsäker, utan en spillra av Erik.
Erik, du ser ju flera i sällskapen här också överge skeppet. De tycker att det är någonting som är fel, att det är någonting som är onaturligt och konstigt. Och börjar därmed packa ihop sina saker, be om ursäkt till hertigen Fredrik Bonde och ja, bege sig.
Sitter far och äter?
Ja, han kan sitta och äta med dig.
Då vill jag nog fråga far om han har planer på att ge sig av hemåt också.
Ja... Sanningen är väl den att din mor väldigt gärna hade velat åka härifrån, men jag kan inte... Det vore ekonomiskt dumt att göra det just nu. Jag ser en chans att skapa en allierad med Fredrik Bonde här, även om jag tror att vårt stuteri hade klarat av en fadäs eller två. Men det har hänt lite för mycket, titta menande på dig, för att jag ska kunna bara åka härifrån. Det är viktigt att vi sköter oss. Kanske kan vi till och med hjälpa till med det här problemet.
Ja, tror du att Fredrik skulle uppskatta att vi stod vid hans sida och utredde det här?
Tvivelsutan är det så.
Ja, men då ska jag nog inte göra dig besviken för. Jag ska försöka vara till hjälp.
Försök inte att inte ställa till mig någon scen bara.
Jag var faktiskt inte berusad igår.
Och så vara. Men även om jag tror på dig så går ryktena. Och vårt namn besudlas.
Mm.
Det spelar ingen roll vad sanningen är. Sanningen är den som folk sprider.
Jag förstår far.
Bra. Ät nu din frukost och gå och be om ursäkt till hertigen.
Jag gör det. Jag äter lite grann och försöker gaska upp mig. Innan jag håller ett litet öga på Fredrik för att se när det kan öppnas ett bra tillfälle att gå fram till honom. Där det inte stör konversationer med någon annan eller att... Ja.
Det finns flera sådana tillfällen. Det är ju färre och färre människor här. Och när du har ätit upp din frukost så är det nästan tomt. Alla har inte åkt, men det är verkligen tomt i jämförelse med dag ett.
Tänk att det är fler opportunister som stannar än bara vi då.
Säkerligen.
Mm. Jag tar mig fram till Fredrik.
Fredrik sitter ihopsjunken i en fåtölj lite grann vid sidan om i stora salen. Och det kommer ett par tjänare att prata med honom. Tjänarna ser ju mycket mer avslappnade ut nu. De är dagtid så är de nästan normala, verkar det som. De nickar och springer med ärenden åt honom. Han sitter med ena handen ihopsjunken i ansiktet.
Jag slänger på mitt leende och så går jag fram. Kära hettig, ännu en underbar morgon.
Han rycker till lite grann, som att han också har sovit dåligt. Ja, unge herr Erik.
Oj, hur är det fatt? Hur mår han?
Nej, jag har sovit dåligt, liksom alla andra. Det är någon som skriker på nätterna, det är säkert något... Förhoppningsvis någon av gästerna som har abdikerat som skriker på nätterna. Jag hoppas det känns det folket håller på att muttra om att det är någon... spöke eller dumhet. Nej, det har sina helt normala förklaringar.
Det har det såklart. Han får ursäkta min ärlighet, hertigen. Det kan vara att dessa senaste nätters sömn har blivit störd och därav gick jag i sömnen i natt. Och det vill jag be om stort ursäkt för om jag på något vis har förnärmat någon med att jag springer uppe på nätterna.
Han nickar nöjt. Ja, det är en helt normal sak som händer när man inte sover bra, att man kan gå i sömnen.
Ja, det...
Det är ingenting att be om ursäkt för, det har vi väl alla gjort. Och kanske ibland skriker vi också. I sömnen.
Han är för förstående, hertigen.
Ja.
Förstående och klok och ödmjuk.
Så jag unge herr Erik, det räcker så.
En hederlig kar.
Han ser lite generad ut och bara, ja tack så mycket herr unge herr Erik, det räcker så.
Jag skrattar lite och liksom menar att, ja nu blev det mycket här. Jag har inte riktigt fått en chans, känner jag, att prata med hertigen och... då kom det fram lite på en gång allting på samma gång. Det var, men han ska veta att jag ser upp till honom. Och vad har vi i fästmön?
Han tittar upp lite förvirrat och bara, ja, hon är ute och går. Hon tycker inte om att vara i slottet så mycket, så hon är ute på promenad. Tror hon går runt sjön.
Det är sunt, frisk luft.
Ja, visst är det.
Varför, förlåt, men hur kommer det sig att hon inte trivs?
Jag vet inte. Jag byggt ett helt slott här, verkar inte som att det passar heller. Jag vet inte.
Hon tror väl inte på det där med Efraim?
När du säger det så svartnar det i blicken lite grann. Va? Vad pratar du om?
Ja, det var väl något tjänstefolk som pratade om den här... det var någon Efraim som ingen tyckte om som byggde och försvann och... ja.
Vem är det som har sagt det till dig?
Det var någon av hans folk här, något av jonen.
Något av tjänstefolket?
Ja.
Ja, då är det jag som får gå och ha ett snack med dem. Ställer han sig upp och marscherar upp, ut. Ni hör svagt hur någon står och gormar och skriker på tjänstefolket i huset intill. Ni hör inte exakt vad det är, men mer eller mindre så sammanfattar han det. Om han någonsin hör snack om de här teorierna om spöken och annat trams, så kommer de antingen se sig själva utan jobb eller hamna i stupstock. Det kanske är lite ett kraftuttryck, men han är arg på riktigt.
Jag är nog lite chockad över reaktionen. Jag står ju kvar där jag stod när han rusade iväg och funderar på om jag egentligen gjorde situationen bättre eller sämre för mig och far.
Uppenbart är att han har hört det här resonemanget förut.
Mm-hmm.
Johannes, du ser ju också det här. Du står ju här utanför mer eller mindre när det här händer och hör nästan ordagrant vad han skriker för någonting.
Och detta är ju första gången jag hör någonting om en Efraim, eller nämner han Efraim? Historien eller något liknande.
Ja, jo, det gör han. Om ni någonsin pratar om Efraim igen och att han skulle spöka här, eller vad det är för struntprat ni insinuerar.
Jag tänker att, undrar var det här kom ifrån, att han exploderade och vem som har pratat, men jag reflekterar nog inte så mycket djupare över det. Det går ju snack nu när saker händer, såklart, så snackas det ju.
Erik, din far tittar på dig med väldigt trötta ögon. När du...
Jag tittar tillbaka på far väldigt urskuldande och försöker nicka försäkrande om att nej, men jag anstränger mig här.
Mm. Han låtsas som att du inte finns.
Medan jag är på utsidan där så håller jag ju ögonen efter att se om jag kan se fru Koskull. Eller hon är väl fröken till som är gift, Anna. Helt enkelt.
Nej, det gör du inte. Hon är inte där, om ute någonstans.
Jag är ju lite otålig. Jag vill ju göra någon aktivitet för att kunna lägga nattens händelser bakom mig. Det var ju väldigt bra med jakten igår till exempel. Då kunde man inte fokusera på något annat.
Vill du gå in igen?
När jag har hört den här tiraden så känner jag att jag kanske inte ska konfrontera hertigen just nu tills han har lugnat ner sig. Så jag tänker att jag går in och ser om Erik är kvar eller om de också har tänkt lämna.
Mm, när du går in så ser du att Erik sitter vid en fåtölj i ena änden och hans familj verkar vara här. Eller åtminstone hans far. Johan har du inte sett.
Jag går fram och hälsar först på Erik den äldre. God dag, vad skönt att se några bekanta ansikten här. Det verkar som att de... flesta håller på att ge sig av.
Han bockar. Herre Grauer. Ja, det verkar som att flera av gästerna tillhör det harhjärtade släktet.
Och nu försöker jag ju liksom gaska upp mig och vara på styva linan. Ja, lite oljud i ett hus och lite vind som viner. Det är märkligt vad folk är lätt skrämda.
Mm. Han ser... ja, han lägger inte till så mycket mer i konversationen just där, men han ser inte jättepigg ut heller.
Jag vänder mig mot Erik den yngre. God morgon. Har du sovit någonting?
Precis innan jag svarar så blixtrade till av något konstigt i blicken på mig när du frågade. Och sen, god morgon. Jag har nog sovit som de flesta här själva.
Jo, Erik, jag är lite otålig. Det lät ju som att det skulle vara aktiviteter varje dag. Och nog för att jakten var trevlig igår så var ju spektaklet dagen innan desto mer underhållande. Så att, men det verkar som att hertigen är på riktigt dåligt humör. Jag fick höra han skälla ut tjänstefolket efter noter förut.
Ja, Jag säger det lite lägre så att far inte hör att det kan ha varit jag som har orsakat det.
Erik. Ja, ja, nej, men jag tänkte, jag vet inte, ska vi hitta på någonting? Det känns, sitta och vänta bara, det känns, så, känns lite trist. Jag försökte hitta hertigens blivande fru och prata lite med henne. Jag har inte hunnit det någonting. Det känns lite oartigt till och med. Det har gått 2 dagar och inte riktigt växlat några långa meningar med henne.
Nej, det passar sig ju inte alltid helt, men vi kan väl ge oss ut. Jag vet inte, jag vill nå ut härifrån oavsett, så att jag följer gärna med honom.
Vi skulle kunna gå till stallet kanske och titta på hästarna.
Ja, vi har med oss några riktigt fina exemplar faktiskt som är utvalda just för hertigen och hans gemål.
Vad spännande. Vi led vägen. Jag gör en gest och lite överdrivet kanske.
Erik har ingen aning om vad stallet är, men förmodligen är det utanför slottet i alla fall, så att vi börjar med att gå utåt.
Mm. Ni red förbi det när ni kom in till slottet. Det var ett stort stall.
Mm.
Det kan ju husera säkert 30-tal hästar.
Okej, okay, ja, men då minns jag nog bara att det finns ett stall här som jag bara, ja, vi bör röra oss utåt mot stallet.
Jag nickar åt Erik den äldre innan vi lämnar.
Han nickar tillbaka. Ni går ut och det är en ganska så grådaskig sommardag fortfarande. Det är förvånansvärt kallt för att vara den här tiden på året. Det är grått, lite blåsigt, som om det ska börja regna när som helst.
Jag är tacksam att Frans la fram den lite tjockare kappan. Jag trodde han var lite tokig där. Det har ju varit så varmt ute. Men han har uppenbarligen haft uppe tidigare och känt på vädret. Så nu fryser jag inte i alla fall.
Ni går längs med en grusväg som är ordentligt underhållen. Fint krattat grus och som leder ner till ett stall. Det här stallet ligger precis bredvid skog och ängar. Och ett par stora hagar intilliggande stallet. Där flera av hästarna är ute och går och betar. Till synes helt oberörda av det som händer på slottet.
Ju längre bort från slottet vi kommer, desto längre ner åker mina axlar. Det är skönt att komma bort. Ut.
Det är faktiskt det. När ni har kommit ut ur slottet och gått en bit bort så känner ni att hjärtat känns lättare och humöret är lite, ja, det går åt rätt håll igen ganska fort. När ni kommer in i stallet så ser ni herr Gerald Drask, han som du var ute på jakt med, Johannes. Han står och verkar värka någon hästhov.
Jag är noga med att inte utropa för starkt för att skrämma hästen, utan jag inte viskar men säger med ganska låg röst ändå. Herr Rask, god morgon, god morgon.
God morgon, säger han utan att lyfta blicken från det arbete han gör. Fokuserad håller han på med en vass kniv och skär loss bitar av hoven.
Förlåt att jag stör, jag och unge herr Erik här för att titta på hästarna. Finns det kanske någonting vi kan hjälpa till och med? Vi är ganska uttråkade.
Han tittar upp. Släpper hoven och hästen sätter tillbaka den i marken med lätthet. Och han tittar förbryllat på er. Det är minst sagt en ovanlig förfrågan.
Jag ser lite förvånad ut också för att det här har inte jag skrivit upp mig på.
Jag känner mig äventyrlig idag.
Men ja, ni kan få sopa stallgången om ni vill.
Utomordentligt.
Han är för rolig.
Kom här Erik. Här är kvastarna. Jag tar en kvast och ger till Erik.
Nej du, nu har ni närrat mig nog.
Jag tittar på honom som att han är en stropp och låtsas som jag är helt van vid att sopa stallgångar. Lite för att reta Erik och överraska Gerald. För att börja sopa och för att snygga till här inne.
Gerald tittar en kort stund på den här udda duon som just kom in i stallet och sen så återgår han till sitt arbete också. Det tar tid. Han har en rasp som han jämnar ut hovarna med.
Medan jag håller på och sopar så pratar jag ju med Erik. Var var hästen någonstans?
Ja, just det här stoet jag tänkte på. Borde väl vara... Ja, du där. Erik har misstagit den här mannen för att vara någon form av stalldräng eller stallådningsman. Sådär. Hör han inte?
Han har ju ryggen vänd mot dig och släpper ner den sista hästhoven. Och när han ställer sig upp i sin fulla längd så ser du hur lång han är. Den här svartbuskiga ögonbrynen och det toviga håret som sitter över en ganska gammal jacka. Han får ett galet uttryck i ansiktet när han tittar på dig och börjar gå långsamt fram mot dig.
Nå?
Vad sa du?
Jag sa hör han inte. Jag tilltalar honom.
Vad vill du? unge herrn.
Jag vill veta var du har prisestoet.
Lyfter en hand och pekar ut i hagen som står där ute. Där, med de andra hästarna.
Och alla hästar i hagen.
Ja, förutom den här som han verkar.
Jag trodde det var lite inne i stallet också.
Det är otroligt.
Helt i linje med din karaktär också på något sätt.
Lite.
Om Erik då vänder sig så ser han ju att Johannes har ju sopat sig väldigt långt bort och mot hagen mycket riktigt. Och ganska ivrig på sopa, som att han inte har gjort något annat i hela sitt liv.
Det ser jag väl, att det finns hästar i hagen. Vad är det, den här attityden? Det ska far minsann få höra om, säger jag, och så vänder jag på klacken. Och, kom Johannes!
När du går därifrån så ser du inte huvudskakningen som Gerald gör bakom din rygg. Han vänder sig och börjar förbereda för att ta ut den hästen i hagen också.
Uppstudsiga Jons. Alltså, är det här egentligen bara Erik gör bort sig 2 dygn?
Ställ inte till med en scen. 5 minuter senare.
Förorämpar jaktmästaren. Ja.
Oj. Hur hamnar han i de här situationerna egentligen? Stacken. Jag domderar ut, och när jag kommer i kapp Johannes så pekar jag mot hagen och säger: här borta är de, följ med. Som att jag hade vetat hela tiden var de var någonstans.
Johannes har en ganska sträng blick när han tittar på dig. Alltså Erik, det känns som att du har en del att lära. Är du helt tondöv när det gäller etikett inför de som har en ställning? Även om din ställning är högre, så respekt ges åt flera håll.
Respekt går 2 håll. Och vissa borde visa det lite oftare, tycker jag. Och så tittar jag lite bakåt mot stallet. Fortfarande övertygad om att Gerald var någon form av stalldräng.
Du vet att det där var hertigens jaktmästare, va? Gerald Rask.
Jag har vänt huvudet bort.
Det är så roligt att man kan se hur du tycker det är pinsamt och jobbigt också.
Det är jättepinsamt.
Nåväl, jag är glad att jag inte är din far, men jag är gärna din vän, Erik. Så, ska vi titta på prisestoet?
Det tycker jag. Och detsamma. Ja, jag är... Samla mig lite snabbt för att börja fortsätta röra mig bort mot hagen.
Flera av hästarna är ju borta nu, eftersom flera av dem har hämtats och spänts för vagnar och ridits på. Men det står ju ett antal hästar kvar, och när ni kommer fram till den här trägärskorn så kommer flera av hästarna fram mot er och blir klappade på också. Och du kan visa vilka det är som är era prakthästar.
Jag tar upp lite frodigt gräs som är utan räckhåll för dem och ger det till den utpekade.
Visst är hon vacker.
Väldigt fin. Är det här, ska hon säljas eller är det en gåva till hertigen?
Det är en gåva. Vi har avlat på henne flera gånger. Det har varit en väldigt gynnsam affär, och den finaste gåvan vi kunde ge till hertigen var väl ett fruktbart sto.
Jag klappar på Klara och säger ja, hon är väldigt fin.
Gerald går ju ut med det här stot också och sätter ut henne i hagen.
Ja, Erik, vad ska vi hitta på nu?
Jag tycker att vi rör oss mot sjön, säger jag skyndsamt när Gerald kommer.
Erik, kom. Jag såg en eka här häromdagen. Jag kan se om den ligger kvar.
Det var en fin idé.
När ni går ner så finns det en bro som löper över en kortare, smalare parti av själva trummen, den här sjön. Och till vänster om den så finns det en brygga med en liten båthus, skulle man väl kunna säga. Det finns några pinnar att spänna upp fisknät på för rensning och sånt. Så det förekommer ändå att man fiskar ganska mycket här. Och så ligger det 3 stycken träekor i vattnet intill en brygga. Och i en av de här så står det 2 män och arbetar. Det ser ut som att de har fiskat, och de pratar sinsemellan utan att märka er när ni kommer.
Ja, har du hört någonting mer ifrån slottet? Det var visst någon som skulle ha svimmat av skräck.
Ja, eller så var han väldigt, väldigt full. Vi vet faktiskt inte. Det ryktas mest om att den här personen var ganska påverkad. Men visst är det något skumt i görningen.
Ja.
Han spottar 3 gånger över vänster axel.
Ja, det är inte så konstigt. Det är hela situationen med Efraim. Det är något som är lurt där. Det säger jag dig.
God morgon, mina herrar.
De rycker till
väldigt mycket när de plötsligt hör din röst. Och de ställer sig upp i ekan och halvt om halvt noll nästan på att trilla ner i sjön och bugar sig. Och säger, herrn, ja herrn, god morgon.
Det ser ut som att ni haft fiskelycka.
Tittar 2 sekunder tyst och dumt på dig och sen så inser de att du pratar om båten och att du ser att det ligger ett par fiskar där. Och
ja, tack herrn, jo det gick bra.
Tror ni det går bra om vi lånar en eka och rör ut lite?
Ja, absolut. Det går jättebra. Vill ni att jag ska ro så kan ni titta på sjön? Eller jag, kan...
jag känner mig lite äventyrlig idag. Så idag ska jag ro så tittar jag på Erik för att chocka honom igen med ännu en fysisk aktivitet.
Se att Erik har blivit rätt så grå i ansiktet. För det de sa i konversationen att någon hade svimmat och grejer. Han fattade ju att det handlade om honom. Och då minns Erik om vad som... Han minns att han var orolig för saker tidigare.
Du ser att Erik inte verkar må jättebra när han pratar om det här.
Hur är det, Erik? Bör du vila, lägga dig ner eller någonting?
Jag vill ut på vattnet tror jag.
Mm. Jag tänker nu när vi kommer närmare, för jag missade ju inte alls vad de sa utan jag hörde ju verkligen vad de sa. Men jag tänkte jag skulle komma lite närmare dem så jag inte behöver stå och skrika. Och när vi börjar plocka där och Erik går i och ja, det är andra gången idag som jag hör namnet Efraim. Jag hörde hertigen i morse prata om detta. Kan ni kanske berätta lite mer? Det säger jag till fiskarna så.
De har ju nog inte hört utskällningen för de har ju varit ute och fiskat.
Ja, vad vill du veta?
Nej, men vi ska inte säga någonting.
Ja, men han, nu frågar ju här.
Ja, men...
Jag lovar att det stannar mellan oss såklart.
Den lite äldre av de två, och först nu slår det dig att det är nog... En äldre man och hans son. För de är ganska lika varandra. Den här herren har lite vita stråk i skägg och hår. Så han är väl lite äldre i alla fall.
Ja, var ska vi börja någonstans? Efraim var en satans skitstövel. Som inte någon ville ha att göra med.
Du pratar om honom som att han inte finns här längre. Han flyttat.
Han finns inte kvar här i alla fall, det kan jag lova dig. Han var med och jobbade med tegelbruket. Janssons tegel och murbruk.
Ja, det var det huvudentreprenören för slottet.
Nå, i alla fall så var de väl en av dem som var med och byggde utsida fasad väldigt mycket.
Men vad gjorde Efraim då som gjorde honom så oomtyckt?
Han passade liksom inte in. Han var märklig, höll sig för sig själv väldigt mycket och var inte en del av... Ja, inte av någon. Han var skum.
Ja, det är bra att han inte är kvar här då i alla fall.
Nej, det ryktas om att han är kvar.
Nu förstår jag inte.
I väggarna. Jag
vänder mig till Erik. Vad sa du, Erik?
Mm.
De tror att han är i väggarna.
När Erik säger detta med den här allvarliga och hela hans uppsyn är ju... Som han är lite chockad kanske.
Mm.
Så det går ju, alltså de här minnena från natten kommer tillbaka i full kraft till Johannes. Och jag blir helt tyst och vadå? Som att han skulle spöka alltså. Som att...
Jag har inte sagt någonting. Men allt jag säger är att han försvann innan slottet var färdigbyggt. Plötsligt en dag kom han inte tillbaka till jobbet.
Oj.
Jag hörde aldrig någonting mer om det, men jag har mina spekulationer.
Jag går liksom så här, tar ett halvsteg närmare. Ja, vill ni berätta om spekulationerna?
Mm. Han går fram mot dig och han kliver riktigt nära dig, lite för nära. Och han viskar i ditt öra och du ser att han har gråstar av något slag på ena ögat.
Om jag var du skulle jag inte sova en natt till i det slottet. Jag tror att Efraim blev kvar i slottet. Och de som vet vad som hände honom, de är inte kvar här.
Men vilka är det då? Vilka är det som vet vad som hände honom?
Bröderna.
Bröderna?
Bröderna Jansson.
Ja, det var ju märkligt. De finns väl i Växjö då, bröderna?
Han nickar.
Kusligt. Jag tar ett steg bakåt och skakar liksom av mig den här stämningen. Och, ja, självklart. Ni har mitt ord på att jag har inte hört någonting från er. Och så Jansson får med nick.
Ja, det här är ju bara fars spekulationer. Ta inte allt för mycket vid er vid det här. Det här är ju bara rent struntprat.
Jag tittar på sonen lite strängt. Jag tror att det anstår en ungdom att lyssna på sin far.
Jo, just det.
Jag nickar hövligt till de båda två. Och Erik, ska vi ta oss en tur?
Ja.
Kan behöva skingra tankarna lite.
Ja.
Jag tänker att när vi rör ut så Johannes är tyst väldigt länge i alla fall. Och startar inte någon konversation utan funderar väldigt mycket på både de här hallucinationerna, upplevelserna och allt annat som hänt. Medan han ror runt där. Men jag tycker att det är väldigt skönt att få den här fysiska ansträngningen. Det gör det lättare att tänka.
Jag tror att ju längre bort från slottet, alltså långt från land vi kommer, så tror jag att efter en stund så frågar Erik från ingenstans lite så: har Johannes sett en döing?
Menar du en avliden?
Ja, jag tror det.
Jag inte nyligen. Det var väl en gammelmormor senast som jag var med när hon gick bort av hög ålder. Eller vad menar ni?
Jag menar en sån döing som har legat länge med mask, som där masken ätit upp.
Nej, fy, jag spottar över axeln. Det låter ju riktigt otäckt. Det är gravskändning, ingenting som jag sysslar med.
Nej, det vill jag inte påstå. Det var inte det jag påstod. Men har han känt lukten?
Nej, det har jag nog inte gjort. Det låter som att Erik har upplevt någonting.
Jag vet inte. Jag skakar lite på huvudet och kliar mig i ögonen. Och
Erik ska veta att även jag har upplevt märkliga fenomen de här nätterna här. Så att jag kommer inte döma Erik om Erik varit med någon upplevelse.
Det bästa är att jag vet inte hur jag kom härifrån. Han var så nära. Och då, du ser att Erik brister lite på rösten och att det är nästan så att han börjar gråta.
Jag stannar liksom upp och lägger upp årorna och lägger en hand på, om det nu är Eriks knä eller arm jag når, för att trösta. Erik, ni kan berätta för mig. Vad är det som gnager er?
Det var igår kväll. Jag var uppe och gick ner för trappan och det kom någon från det här tornet. Minns Johannes, tjänstemannen som föll ner?
Ja, den stackaren.
Det kom därifrån, från trappen. Och jag gömde mig och det kom närmare och närmare. Och sen var han där och det luktade. Och sen minns jag inte mer.
Från tornet säger du, ja. Ja, det var ju massa flugor och insekter uppe vid arbetsrummet. Kanske något skämt som... Men det låter som att du verkligen har sett någonting. Att du upplevt det. Du är alldeles för skärrad för att bara ha drömt det här.
Jag ville verkligen tro att det var en dröm. Jag har försökt intala mig själv det hela dagen. Men när de pratade om den här, att någon hade svimmat av det. Och jag lovar, jag hade inte druckit så mycket. Det var inte en fylledröm.
Nej, Erik är ju alldeles för pigg idag för att ha varit så berusad igår.
Han måste tro att jag är helt sinnesförvirrad.
Absolut inte. Jag sätter mig tillbaka och tittar ner. Själv så upplevde jag att mitt rum fylldes av en flod av blod i natt.
Vad säger han?
Jag vet, det låter helt tokigt, men nu när du berättar så vill jag gärna dela med mig. Och det verkar som att Olof, han såg något obeskrivligt och satt i chock. Det blodet var ju bara en hallucination såklart, för det försvann ju med ens. Men det är något som inte stämmer här då. Kanske är det något i maten eller jag vet inte.
Tror han att det kan vara något sådant? Något vi kan förklara det med att vi har blivit förgiftade?
Jag tror inte. Inte medvetet. Det är om det är, jag tittar mig runt omkring. Det är om det är vattnet då kanske. Nu har jag inte druckit så mycket vatten, men det måste finnas en naturlig förklaring till det här. För vår egen skull kanske vi ska försöka ta reda på detta. Att bara lämna och leva med de här minnena, jag vet inte. Ska vi?
Jag kan nog aldrig glömma om det har skett en oförlåtlig sak mot oss.
Låt oss ro i land och se om vi kan hitta någon av tjänstefolken som kan berätta någonting mer. De verkar ju veta någonting, för att de på dagtid så är de ju lugna, men på kvällstid blir de väldigt stressade. Så det är något som pågår. Antingen att någon förgiftar oss eller att det är någonting, kanske någon som spelar oss ett spratt med allt det här också.
Ja, du ser att Erik ser betydligt mer lättad ut vid tanken att vi kanske har blivit drogade eller lurade på något vis. Att det är någon som narras oss. Det är en behaglig tanke i situationen just nu. Och Ja, ja, låt oss gå i land och utreda det här. En gång för alla.
Och när Johannes ro tillbaka så säger jag att med ganska stor hast nu. Jag är lite ivrig att komma ur där vi är. Och jag menar det här cirkussällskapet. Jag menar, det var ju lite tokigt där. Det kanske är något med det. Det kanske är att hertigen spelar sig ett ganska otäckt spratt, men ändå inför bröllopet här. Han har ju höjt insatserna för varje dag på något sätt ändå. Så måste det vara. Nu kanske vi kan spela ett spratt tillbaka.
Ja, det. Låt oss göra det.
Det sista här säger Johannes kanske mer önsketänkande än något annat, men det känns skönt att kunna trycka bort de här tankarna på att det skulle verkligen vara någonting otäckt.
Mm, samma.
Ni ror tillbaka. Och in till den här bryggan så finns ju en bit upp mot slottet så finns det ju tjänstefolkets hus. Och vid bryggan i sig så finns det ju en liten stig som leder bort mot där tjänstefolken bor.
Erik, är det så att du har fått kontakt med någon av tjänstefolket? Jag vet att du är ganska förtjust i åtminstone flickorna.
Jag blinkar åt dig lite så småbusigt och det vet han. Om jag bara kunde komma ihåg vad hon hette.
Se så, Erik. Kan ju sköta det lite snyggare, men vi kanske ska hitta din vän.
Men oavsett så kommer jag att känna igen henne.
En liten bit bort från bryggan så finns det ett tjänstehus. Det är ett tvåvåningshus och rätt stort. Där det bor flera stycken tjänare. Och utomhus och runt omkring är det folk som gör allehanda olika sysslor. Någon skalar potatis och det är någon som hänger tvätt på utsidan. Och du ser, Erik, att hon som hänger tvätt, det är hon som skulle ha kommit till dig, eller kom till dig igår kväll.
Ja, visst, ja, hon kom till mig och sen var hon bara borta. Men jag skakar av mig det, jag tänker, nej, vi har blivit narrade vid. Jag går fram till henne och säger det, fröken.
Hon ser dig på håll och ler lite glatt. Och, nej, men du kom!
Jag försäkrar mig om att Johannes följer på liksom, och tittar på Johannes. Att, ja, där är hon, ungefär.
Mm. Och niger för er bägge två.
Så, fröken, det...
Vad är det som har hänt? Du ser så blek ut.
Ja, mitt namn är Johannes. Jag vet inte vad ni heter.
Pia.
Jag tittar på Erik och ger honom en skarp blick. Fröken Pia, jag vet inte hur jag ska säga det här, men vi misstänker att hertigen spelar oss alla ett spratt.
Ja.
Jaså?
Ja, jag menar, vi hade ju en fantastisk föreställning första dagen och sen var vi på jakt andra dagen och på kvällarna och nätterna så känns det som att han, eller kanske med hjälp av någon såklart, får oss att uppleva märkliga ting. Och det känns ju som att det är ett väldigt, väldigt, väldigt avancerat spratt helt enkelt.
Ni ser att vid huset så går en äldre man ut, ni känner igen honom som en av fiskarna. Han har ju med sig de här fiskarna ut och håller just på att fjälla av den fisken.
Mm.
Med en kniv. Han tittar upp på er och nickar. Och tittar på Pia också.
Mm.
Och nickar till henne också. Hon ser väldigt tveksam ut. Så, ja, ett spratt? På vilket sätt menar ni?
Ja, det är klart jag inte pekar ut någon som har gjort någonting, något olämpligt. Jag är väldigt road av ett spratt. Liksom oss alla. Jag tittar på Erik.
Jaha.
Det är bara att det är ganska... Ja, det var lite obehagligt i natt när vi fick våra upplevelser och jag tänkte bara höra om du vet något om detta. Nu har ju de flesta gästerna åkt så nu kanske sprattet snart är över, men vi är ändå nyfikna. Jag vet att ni i tjänstefolket, ni har ju också betett er lite annorlunda. På dagtid har ni varit väldigt skickliga på ert yrke, men på kvällen så känner jag att ni har inte riktigt varit lika påpassliga, som sig bör.
Ja, och du såg väl någonting igår där, väl?
När, va? Igår?
Ja, innan du försvann.
När då? Vad pratar du om?
När du kom.
Jag är rädd att jag inte förstår vad du menar.
När du kom igår, du såg väl också något som hände?
Jag kom aldrig igår. Jag var här.
Jag tittar på Erik och tittar på Pia och försöker lista ut dem. Jag vet att Erik inte är i skick att ljuga just nu. Pia verkar ju ärlig, så jag blir väldigt konfunderad över den här situationen.
Men nu vet jag definitivt att någon näras med mig. Du kom ju till mitt rum igår. Vi gick ju ner.
Oj, inte så högt, Erik, säger jag. Titta på den äldre mannen efter att detta är något olämpligt som har skett. Och jag försöker liksom rädda Erik lite här.
Och hon ser väldigt, väldigt obekväm ut när Erik höjer rösten och säger, nej herr, jag gick aldrig till kväll.
Men ljug inte för mig, nu blir Erik arg.
Hon niger snabbt och säger, jag ber om ursäkt om jag har gjort det här. Jag måste nog gå nu. Och sen så går hon bort från er.
Johannes, det är tjänstefolket. Det är de som ligger bakom det här sprattet.
Mm.
Vi får ta det här med Fredrik Bonde för att de kan inte bo kvar här. Vi får avskeda dem allihopa.
Ja, kom Erik, vi går uppåt. Jag måste bara fråga, om det nu inte var hon som kom igår, vem var det då? Och vad gjorde du när hon var där?
Hon kom och mötte mig i korridoren. Hon ville inte vara kvar i slottet, vi skulle gå ut. Jag försökte tänka efter exakt vad det var som hände. Och vi gick ner och vi hörde något. Ja, och sen var hon borta. Då hade hon sprungit iväg.
Ja, men det är ju olikt ett tjänstefolk att ljuga inför två stycken ädlingar på en gång.
Du menar att jag ljuger?
Nej, jag tror inte det. Det måste ju vara hon som ljuger såklart.
Vi visar ingen respekt.
Ja, vi får se. Men jag tycker att det är en teori där om att tjänstefolket har hittat på någonting med tanke på hur skumt de beter sig vid kvällstid. Ska vi gå och prata med Fredrik helt enkelt? Men jag kan prata. Jag vill inte att du ska provocera honom mer än nödvändigt.
Ja, jag vill göra det.
Ni går tillbaka till slottet?
Ja.
Det här är ju lunchtid ungefär som ni har varit ute och klappat på hästar och promenerat och rott lite grann och pratat med tjänstefolk. Så att det har ju gått... Ni är tillbaka i slottet. Fredrik sitter tillsammans med Olivia och Jarl och dricker kaffe. De är några av de få som är kvar.
God middag. Missade vi lunchen?
Ja, det är så att vi hade tänkt att vi tar den när ni kommer tillbaks, säger Fredrik. Ganska så snabbt därpå så kommer det tjänare fram med maträtt till er och börja ställa i ordning. Ni sätter er allihopa till bords, inklusive Eriks familj. Johan är fortfarande borta.
Ja, ärtigen. Vi har varit ute och roat oss här på förmiddagen. Hoppas det är helt i sin ordning. Vi tittade på det fina stoet från familjen Ottosson. Vilken utomordentlig bröllopsgåva. Jag nickar åt Erik den äldre. Sedan så lånade vi en eka till och med. Och var ute och rodde lite på sjön. Det var väldigt trevligt och stärkande.
Det var ju väldigt bra att ni har kunnat roa er själva så fint. Jag hade tänkt att föreslå en liten krocketturnering ute i trädgården efter lunch.
Och vad trevligt. Jag är särdeles bra på krocket. Kanske ett litet vad?
Ja, utmärkt. Ja, absolut.
Spännande. Erik, är du med på det också?
Ja, självfallet, säger jag. Titta på far, titta på Fredrik, titta på Johannes.
Ja, men det ska bli roligt. Det är intressant när det finns en insats.
Då ska vara insatsen vara då?
Låt oss säga 10 riksdaler kanske.
Jag föreslår att vinnaren får 100 kronor från varje medspelare. Så blir det lite mer spännande på så vis.
Jag tittar på far.
Din far ser väldigt stel ut vid den summan. Men biter ihop och säger... Ja, vad gör man inte för lite roskoj skull?
Okej.
Okay. När Erik har kunnat kasta in det så sväljer jag och jag inser att jag får ju blanda in firmans pengar på något sätt här utan att veta riktigt hur den får prata med Olof så löser vi nog det. Ja, men självfallet.
Olof är ju där också såklart och äter och bara tittar storökt på dig och tillbaks till Fredrik och ja, jag förstår. Det låter väl som bra idé?
Ja, det är väl en utmärkt investering, Olof. Ni litar väl på mig?
Oh ja, absolut. Krocket som du är så vida känd för.
Olof vet att Johannes har spelat väldigt lite krocket.
Även om ni förlorar så kanske ni ses liksom i god jord på något sätt hos Fredrik. Framförallt om det är Fredrik som vinner. Ja, då så. Ska vi börja då?
Du har lyssnat på Äventyrarna rollspelspodd. Vi har spelat Books and Bullets, ett rollspel som skapats av Ray Otus. Spelare var Josefin som Erik och Jörgen som Johannes. Skräcken på Teleborg är skrivet av Micke som även var spelledare. Musik och ljudeffekter kommer från Pixabay. Om du vill veta mer om oss, besök gärna vår Facebook-sida Äventyrarna rollspelspodd. Tack för att du har lyssnat.